Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
...262 mål gjorde Håkan Loob i elitserien ishockey. Bara två spelare, Lars-Gunnar Pettersson och Magnus Wernbloom, har gjort fler genom tiderna. Men sett till mål i snitt per match är Loob nummer ett i elitserien och svenska hockeyligan.
262 som i 26 i andra. 2006, då blev Sverige olympiska mästare i ishockey i Turin. Efter ett historiskt avgörande mål i finalen mot Finland signerade den gyllene trion, ni vet, Mats Sundin, Peter Forsberg och målskytten Niklas Lidström. Kom också ihåg skicklige målmannen med räddningen 20 sekunder från slutet, Henrik Lundqvist.
262 spelare har burit tröjnummer 30 i NHL-sammanhang. Ett populärt nummer hos målvakter. Man får väl säga att det är tre legendariska burväktare som sticker ut där i NHL-historien. Utav dessa 262 alltså. Martin Brodeur, Ed Belfour och Henrik Lundqvist.
Där var ni igen. 262 poäng är rekordet i totala antalet poäng i All-Star-matcher i basket i NBA. Rekordinnehavare, Michael Jordan förstås. 262 poäng alltså. På 14 All-Star-matcher blev det för Air Jordan.
262 000 utövare av gymnastik finns det i föreningar runt om i Sverige, vilket ger sporten en fjärde plats i landet avseende antalet utövare alltså. Men då ska vi veta att många av de här sysslar med, vad ska jag säga, typisk barn- eller motionsgympa.
262 poäng gjorde Sydafrika totalt under det senaste världsmästerskapet i rugby när nationen för tredje gången blev världsmästare.
262 hits är rekordet under en säsong i den amerikanska baseballligan MLB. Japanen Ichiro Suzuki svarade för det 2004 för sitt lag Seattle Mariners. Ja, och för de icke-baseball-initierade, en hit innebär alltså att man får träff på bollen och kan springa en bas utan att bli bränd.
Suzuki?
Motorcykel.
Ja, men du, jag känner igen det från sporthuset tidigare faktiskt.
Men det stämmer ju. Alltså, jag tippade ju att den här Suzuki, Ichiro Suzuki, alltså skulle få tända OS-elden i Tokyo 2020. Det är OS som skulle ha varit för en månad sedan.
Det här snackar du gärna om, för du hade ju rätt i Rio de Janeiro 2016. Det var mycket imponerande.
Stämmer.
Du hade rätt i Pyeongchang 2018. Då gissar du dock på Kim, vilket väl
inte lika imponerande.
Vilket de flesta väl hade gjort med, om det handlar om ett sydkoreanskt namn. Och nu är alltså gissningen för OS 2021 då, Suzuki.
Mm. Eftersom baseball återkommer också som idrott i OS och att Suzuki då blir en faktor, och jag tror det även när OS flyttas fram då till 2021, att det kvarstår!
Just det. Det blir en olycksbombning som definitivt har med baseball att göra. Det stryker jag under.
Just det, senare. Det blir spännande att höra vad du har att berätta där, Lasse.
Låt oss starta i rätt ände. Här är mycket välkomna är ni dessutom till Sporthuset, avsnitt 262.
Lasse och Tommy här och Gustavsberg i all ära. Nu ger vi er Siljans strand och...
Här är Thomas Johansson.
Bara bam, 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 bam. Vad härligt att få hänga med er igen. Det var ett tag sedan.
Välkommen. Det är ju premiär i SHL för Leksands del med match mot Skellefteå. Den är ju runt hörnet. På lördag börjar det.
Hur mår du?
Dan för dan.
Dan för dan. Nej, men det... Jag mår rätt bra. Jag tycker att vi har haft en bra förberedelseperiod. Vi har fått svar på det vi har velat. Haft svar på. Verksamheten har flytit på. Lite stökigt allt det här med det medicinska protokollet innan alla grejer egentligen var på plats där. Men nej, jag ser verkligen fram emot mot lördagens premiär mot Skellefteå i Tegera Arena.
Idrotten och kulturen väntar ju på besked från regeringen om hur många personer som ska få besöka evenemang, arenor, teatrar och så vidare, konsertplatser och vad det nu är. 50 gäller idag. Folkhälsomyndigheten har sagt att man vill gå upp till 500. Vid inspelningen när vi spelar in vet vi inte hur det kommer att bli, men någon typ av förändring tror vi ju på. Ni har ju hörsammat det vi har snackat om, nämligen att spelar ingen roll om det bara är 50 som får tas in. Se till att få in 50 åskådare. Vi har ju haft uppe det flera gånger i fotbollssammanhang när vi har snackat om allsvenskan. Nu tänkte jag så här, SHL kommer, då kommer de kanske hörsamma detta, men det verkar rätt stelt. Man väntar in oktober för då kommer det förhoppningsvis bli en höjning av hur många som får komma. Men ni tänker ta in 50 personer i premiären, eller hur?
Ja, det är tanken att vi ska göra det. Ja, men det är ju så, eftersom att jag är en ändå får hänga med er i sporthuset, så går ju självklart podden dag ut och dag in. Det är många som är rätt less på Åström Granqvist i högtalaren hela tiden. Nej, men det är självklart att vi ska göra det. Sen har ju svårigheten ligger i vilka ska man ta in i det avseendet. Vi har ju sålt rätt mycket säsongskort, över 2000 tror jag till exempel. Vi har företagssponsorer och diverse andra som redan har liksom på något sätt betalt för vårat evenemang.
Och där blir det ju utlottning då, 50 biljetter till premiären. Och som jag förstod det så kommer det alltså lottas ut procentuellt bland de olika biljettkategorierna, ståplats, sittplats, handikappplats, företagspartners med säsongskort.
Ja. Och det här är en viktig fråga. Därför att det är inga merintäkter i det här. Det är som du är inne på, Thomas, det är ju när folk har redan betalt de här biljetterna. Men det är medlemmar, många av dem. Det är de som den ideella idrottsrörelsen finns till för. Jag tycker det är bra att ni gör det här, Thomas. Jag hoppas fler klubbar nappar på det. Och grejen är ju så här, om ni börjar med att låta ut 50 biljetter, då har ni ju fått igång organisationen och vet, ni släpper in dem här på lördag och lira hockey. Då, om det blir 500 sen runt hörn här från 1 oktober, då är ju ni redan uppe och kör. Då vet ni hur ni ska göra.
Nej, men vi hade ju en match här mot Brynäs hemma där vi hade då auktionerat ut 50 biljetter, och det kan man ju tycka lite vad man vill om, men utifrån det så fick vi ändå testa lite grann med funktionärer hur funkar det, och de som jag träffade där, de var ju otroligt glada att komma in i en ishall och få se ishockey, så att jag hoppas att det kommer vara samma känsla för de som får komma dit på lördag och titta.
Ni hamnade ju negativt strålkastare just då, eller hur? När det handlar om det här med högstbjudande. Var det då att ni bestämde, så här kan vi inte köra, utan det blir lottning, så vi kan inte köra högstbjudande, för då blev det irritation. De som betalar bäst får komma in.
Nej, men det var bara tanken kring den träningsmatchen. Det var inte tanken kring när serien skulle dra igång överhuvudtaget. Utan det var mer utifrån där och då. Vi försöker ju på något sätt optimera intäkterna. Och då försöker vi ju titta på alla möjligheter. Och då var ju den här träningsmatchen en möjlighet för oss att på något sätt ändå få in pengar. Sen när serien skulle börja så har alltid resonemanget varit kring att ja, men det är klart att vi ska prioritera de som redan har betalt och sen försöka hitta någon form av rättvist system i vem får tag i sin biljett. Och jag tycker att det har väl ändå känts som att vi har landat rätt där.
Sporthuset 262.
Drama är rubriken. Du skickade ett textmeddelande till mig här om morgonen när du skulle flyga från Göteborg till Stockholm och sa att du aldrig varit med om något liknande. Du var ju nästintill arresterad, misstänkt för sprängämne i väskan. Det är ingen lek.
Nej, men det är ju inte det man tror när man kommer från just Bravida Arena, Häcken Sirius 1-1.
Nej, det känns lugnaste vatten.
Man tänker inte att någon har placerat en bomb i ens väska.
Jo, men det här var ju på flygplatsen.
På väg hem. Och det var otroligt. Sen, alltså, gick igenom säkerhetskontrollen. Plötsligt säger de, vi har två röda på dig. Två röda kort ungefär, två röda. Det innebär spår av sprängämnen. Du kommer fram, 4-5 vakter omedelbart. Pum, 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 pum. Spår av sprängämnen i väskan. På säkerhetskontrollen på flygplatsen på Landvetter.
Man blir nog rätt svettig i det läget.
Ja, alltså det han går 1000 tankar genom huvudet. Är det någon som har placerat, haft koll på väskan? Är det någon som har placerat någonting i den och sådär? Och så ser jag hur de börjar snegla på mig också. Det känns som att de börjar analysera. Så där, nu truppträder han.
Ja, det tror jag. Det tänds två stycken röda lampor och varnar för att du har sprängämne i väskan, så är det väl inte konstigt att de tittar på dig?
Nej, det var...
Men vad var det? Hur kan det vara så?
Ja, och så kom det fram en dedikerad person då som sa att det ska göra nu, det är att vi ska visitera dig. Du ska tömma ut alla dina grejer, skorna bort och allting, och sen så kommer det bli ett förhör också här vid sidan. Och då gjordes allt det där då, och sen startade det här förhöret och plockade ut varenda grejer då. Då hade jag några mediciner med mig, med sån här Alvedon och vet jag, lite ont i ryggen ibland och lite såna grejer. Så ut med alla de grejerna och analysera de här förpackningarna och så, och leta efter vad det här var för spår av sprängande. Mycket förhör också om, har du umgås med någon jägare på sistone? Har du varit ute och jagat själv? Apropå spår av sprängämnen då. Och på arenan, vad har du träffat på för folk där?
Jag hade 30 kilo älgstek med dig, då är det svårt att hävda något annat kanske.
Men de hittade ingenting, så de har ingen förklaring till det. Men som jag fattade så var det ändå målfoto på att jag fick flyga. För att det är ju lite otillfredsställande för dem. De får upp två röda på maskinen, det innebär spår av sprängämnen. Men de hittar ingenting, de letar och frågar ut. Men de tycker ju att min story... Dessutom kom Daniel Wernmark, alltså linjedomaren. Precis, de hade gått lite vid sidan med mig. Jag satt ju där som... Jag såg ju väldigt from ut, darrig. Och då gick Wernmark förbi och sa, Åström, hur går det? Och det gick ingen vidare just då. Så, men då förstod de på något sätt att det stämde det här, att jag hade varit på fotboll och sådär. Men de till slut släppte de mig. Hon sa det. Jag har ett glädjande besked. Du behöver inte stanna här. Det blir ingen polisanhållan och så vidare, utan vi släpper dig. Det här känns. Och så sa hon det som fick mig att tänka på Lasse Lackagängen, nämligen det här är också ett bra test för våra maskiner om de är rätt kalibrerade.
Ja, uppenbarligen var de inte det. Men hur lång tid tog den där historien då? Hur länge satt du där?
Nej, det var väl en halvtimme ungefär.
Åh, herregud, vilken tur att du var ute i god tid.
Ja, jag var precis. Men hon sa ganska tidigt, det var schysst. När går ditt plan?
Ja, så de visste hur de skulle. Ja. Men jag tänker så här. Tänk om det hänt på Tom Bradley International Terminal i Los Angeles. Eller om det hänt i New York.
Då har det varit kört.
Eller Domodedovo i Moskva. Och då hade det inte varit så mycket för att göra. Då hade du suttit inne nu.
Tommy, vart det liksom konstaterat att du hade ett ämne på något sätt? Eller var det att du var felinställd? För det kan ju ha varit din Armani-parfym som gjorde avslag, det vet man ju inte. Om kalibreringen inte stämmer, då blir man lite så här, okej, vilka medel har den tagit på då? Och tar den på rätt medel utifrån att den är felkalibrerad?
Jag har också hört om den här nya Armani-parfymen med lite nitroglycerin i. Det lär tydligen vara en hejdundrande succé, va?
Nej, men tydligen är det en del kemiska, apropå mediciner och sådär, så finns det kemi där som kan ibland krocka med sprängämnen.
Det är hjärtmedicin som innehåller nitroglycerin.
Ja, det frågar de. Hur är det med blodtrycket? Ja, det är bra. Men det är jobbigt också mitt i samtalet när hon säger så här, känns det jobbigt det här? Då känns det ju inte bättre när hon säger
det. Det är en bättre fråga när hon frågar när planet ska gå faktiskt.
Ja, nej, de lyckas inte reda ut det. Så att det var bara, jag fick studsa vidare. Jag kanske får tacka Daniel Wernmark för det, att han kom in som mitt men alibi. Men att jag överhuvudtaget hade jobbat med fotboll.
Jo, men vadå? Är det så att alla som jobbar med fotboll går fria från alla misstankar?
Nej,
alltså?
Men det är klart, om jag säger så, jag kommer direkt från en knarkaffär här i Nordstan. Det är ju sämre info.
Jo, men alltså... Ja. Nej, jag fattar inte vad det har med saken att göra. Och om du gjorde det skulle du väl knappast säga det. Då hade du nog hävdat att du var på fotbollsmatchen. Vadå, de kände igen Daniel Wernmark då?
Ja, han är ju en av de största linjedomarna.
Ja, där kommer den assisterande domaren. Ja, tjena, lägg ner. Wernmark var väl för övrigt den som fick en sån här banger kastad precis in till sig.
Ja, sprängämnen.
Ja, exakt. Så han är ju något av...
Han är misstänkt på någon.
Nej, men han har ju varit väldigt nära. Det var mycket otäckt. Jag tror han fick en hörselnedsättning. Men inte den är klar för honom. Det var ju en avbruten fotbollsmatch mellan Syrianska och AIK.
Veckans surr.
September månad. Gränsande till oktober är en underbar tid för alla som håller på med vinteridrott i Sverige. Och för lagidrotter så är det inte bara hockeyn här, utan vi snackar ju nästan till om att alla lagidrotter ska rullas ut, och det är många spända frågor nu som finns hos alla som har förberett sig och preparerat sig. Det är nu vi närmar oss att få svar på hur väl förberedda gängen är.
Och handbollen har ju redan startat, herrarnas handbollsliga. Och idag, just idag, den här torsdagen, så startar också damernas handbollsliga. Och det är faktiskt flera som har hört av sig till sporthuset och vill ha tankar och tips om handbollen. Men nu har vi Thomas här, så vi får ta det. Vi får följa upp handbollen. Vi har inte lyckats få till någon handbollsexpert till den här sändningen. Så vi behöver få in det framöver. Och då har de spelat några matcher, men det kanske kan räknas ändå och spekulera lite vad som kan hända. Men det jag tyckte var intressant här med publiken som du och jag pratade med om dagen, det är att när det, om det ska bli 500 åskådare, då säger ju både fotbollen och hockeyn i viss mån. Ah, 500, det är inte mycket att komma med. Men vi kan ju ta in tusentals, så vi har så många sålda säsongskort. Men tänk dig handbollen, innebandyn, basketen, när de kommer in. För de är det ju ljuv musik om det kan bli 500. Många av de lagen har ju 500 som sin genomsnittssiffra. Så 500 istället för 50, det är som natt och dag för dem.
Alltså, grejen är så här, det är ju rätt många som det är ljuv musik för och som det kommer vara suveränt. Vissa kommer ju inte ens kunna hålla avståndet då.
Nej,
då får ju bara ta in 400 i alla fall då. För att det, ska vara
det är därför lite konstigt att ha en siffra och inte en procent av arenakapaciteten. Jo.
Men alltså det är så att det är bara ishockeyn och fotbollen som har anledning att vädra ett starkt missnöje med benämningen 500. Nästan, möjligtvis större konserter, det är klart, fyller du Globen eller Tele2 Arena eller Ullevi på en konsert, så är det klart att då är 500 rätt lite.
Och så några handbollsklubbar och så som har mer i snitt.
Finns ju såklart några som sticker ut, men generellt sett så är det för breddidrott, motionsidrott och de allra flesta idrotter ett positivt och bra besked. Men det har ju hela debatten och diskussionen har ju förblindats utav högljuddheten från fotbollen framförallt. Där SEF har ju paraderat i olika åsikter och synpunkter. Vilket de ska, för de måste försvara sina klubbar, det är helt rätt. Men det har ju alla gått på, det är ju ingen som har tittat på brett. Hur mycket utav tidningsartiklarna som har skrivits, krönikörerna som har skrivit i den här frågan, har pratat om bredd och motion? Alldeles för få.
Handboll, du kan det mesta Thomas, men jag misstänker att du hellre ändå funderar kring hockeyn. Jag tänkte topptips. Seriesegrare, SM-final, SM-guld. Låt oss hålla oss till det. Det är ju ändå på något sätt grunden. Vilka vinner serien? Vilka lag går till SM-final? Och vilket lag vinner SM-guld? Vad kul det ska bli med ett SM-slutspel förresten. För det lär ju bli av 2021 i alla fall, med tanke på den härdsmälta som vi fick 2020. Vad har du för tankar?
Seriesegrare 2021. Luleå. SM-final spelas mellan Örebro och Luleå. Vinnare av SM-final 2021. Örebro.
Du kände hur alla satt på helspänn. Kommer han våga hela vägen med detta galna tips? Ibland.
Är de så bra, Örebro?
Motivera.
Nej, men alltså, Örebro har ju nu under ett par år här fått bygga någonting. Och jag tycker att de hade någonting riktigt bra på gång i fjol. Ett år till med det sättet som de jobbar på, Niklas Eriksson, Christer Olsson och Jörgen Jönsson. Det känns spännande att följa. Jag tycker att försäsongen också har visat att de har hög kapacitet i sin grupp. Så att jag tror att när det kommer till kuppspel, då tror jag målvakterna i det fallet kommer bli avgörande. Och där, om jag tittar då på deras motståndare i en SM-final, så har de Rautio, en rutinerad 35-åring, och Wahlstedt, en yngre förmåga i Luleå. Och det känns som att där kanske Örebro då blir det lite vassare laget. Men sett till att ånga på i 52 omgångar och spela på en hög nivå kväll ut och kväll in med Bulan sätt att på något sätt driva sin spelidé, det tror jag Luleå kommer vara starkast i.
Och det är spännande att Thomas tips landar in där. Vad tror du, Tommy?
Jag kommer fram till ungefär samma sak som Thomas, fast inte Örebro då, nämligen HV71. Egentligen av samma skäl som du är inne på, Thomas. Nämligen det här med, jag tror att Luleå passar bättre för serien. Och de vann ju överlägset förra säsongen. Vi vet inte vad som hade hänt i ett slutspel, men jag tror att de hade kunnat vinna guld. Jag hade ju dem som guldtips förra säsongen i kraft av Joel Lassinantti, som var, får man säga, kanske seriens bästa målvakt. 14 poängs marginal. Konsekvent spel på gott och ont. Jag vet inte vad du säger med Thomas, men på gott och ont. Varje kväll kommer Thomas Bulan Berglunds Luleå Hockey ut på exakt samma sätt. Och det är perfekt för att vinna en serie. För jag tror verkligen inte att Rautio är en slutspelsmålvakt. Alltså, han är ju stabil. Han är precis som Luleå. Konsekvent, men att han ska hålla för ett SM-guld, det tror jag inte. Och där har HV71 en underskattad målvakt i form av, riktigt underskattad, Jonas Gunnarsson. Man pratar inte så mycket om honom, men han är bra. Men sen forwardsidan då också med, jag menar, Anton Vedin som kommer in och ihop med Elias Andersson. Vi har ju Önerud, Alexander Bergström, KL-meriterad Axel Holmström som gjorde succé i slutspel för Skellefteå för många år sedan. Så det finns en forwardsida som är oerhört stark i HV71 också. Så HV mot Luleå i final och HV guld.
Mm. Och seriesegrare Luleå.
Ja.
Ja. För mig, Luleå i serien, ja, det kan jag köpa, men utmanaren är Färjestad rakt igenom. Dock så är det klart att när du kommer till ett slutspel, när du kommer till de avgörande matcherna, Färjestad har ju en enorm offensiv. De måste ju sälja säsongskort bara på namnen i sin laguppställning offensivt. Men så snackar jag om Jesse Virtanen, han har kommit tillbaka efter, han var jättebra i förfjol och försvann till KL, hade jätteproblem, kom tillbaka och han ska stärka defensiven. Så, och Färjestad för mig har en grymt stark organisation där de har byggt upp någonting nytt som jag tycker är spännande på nästan till alla sätt. Så att mitt svar är så här, Färjestad och Luleå. Men glöm inte, det finns en outsider i HV, det finns en outsider i Frölunda, det finns en outsider i Skellefteå, det finns en outsider i Örebro. Jag kanske, tänk om Rögle får till det en gång till. Spännande. Kul också att konstatera, eller kul.
Men du, alltså Thomas är ju föredömlig. Han sätter upp bara rubriken och så får vi reda på vem som är guld. Du kör politiker-racet och man får liksom...
Färjestad.
Ja, tack. Tack. Tänkte du på det, Thomas?
Ja, jag tänkte på det. Ja. Men jag gillar ju ändå att någonstans måste det finnas en bredd också i det här. Jag kan ju instämma i det Lasse säger, att det finns rätt många spännande lag. Så att, ja.
Vad tror du om HV-grejen där? Vad sätter du dem? Jag vill testa min HV-tes.
Sa jag HV som outsider? Måste jag ha också. Det måste jag ha.
Ja, men HV är ju, tycker jag, de har ju på pappret ett enormt bra lag. Så att ja, absolut. Nu... När jag fick frågan av dig så var det seriesegrare, de två spelar final och guld. Så jag hade ju egentligen inte så många lag liksom på det sättet att plocka ut dem. Jag hade kört Lasses lista så hade HV varit med där också. Det hade de varit direkt.
Jag hade ju alla lag.
Jag hade bara 14 lag på min lista. Hur många
jag hade Frölunda är ju självklart bra. De kommer vara bra. Helt övertygad om. Rögle blir lite spännande att se. Tappat lite tongivande spelare. Vilket håll kommer de att ta sig? HV lite samma sak, ny tränare, aldrig varit huvudcoach tidigare, hur kommer det att te sig när saker och ting börjar brinna? Så det finns mycket spännande liksom saker där det finns en del frågetecken som kommer bli utropstecken, men många lag som kommer att kunna blandas i det.
Men oerhört spännande med Örebro Hockey som ju inte har varit i närheten av den typen av framgångar tidigare. Jag hittar att de är på 19:e plats i seriens maratontabell. Så att de har ingen historik av att vara ett topplag och spännande och alltid vitaliserande när det kommer klubbar som inte har varit i toppen också och blandar sig i.
Högt i tak i sporthuset.
För du kom ju in med ett kompendium här, Lasse, som ska bli spännande att följa. Det är sällan du kommer in med kompendium, men du gör det idag. Det här med hemmaspel med... reducerad eller ingen publik. Alltså hur påverkar det sportsligt? Så är ju frågan. Och vi hade ju uppe det redan förra veckan. Exakt. När det handlar om, ja, då var det fokus på fotbollen, för det är det som har spelats hittills.
Ja, och då var det Robert som hörde av sig och sa att det har ingen, publiken har ingen som helst betydelse för den sportsliga framgången över tid på längre sikt. Och då tänkte jag så här, nej men gud vad tråkigt om inte publiken har någon betydelse överhuvudtaget. Herregud, vi gör en sportpodd för en sportpublik och den betyder inget. Herregud, blev jag ju helt lik. Jag ringde ju dig efteråt och sa, nu kan inte jag sova, det här går inte. Så tänkte jag, kan det verkligen stämma att det är på det här viset? Så att, då ringde jag ju, för jag klarar ju inte av statistikberäkningar och sånt där själv, så då ringde jag ju...
Sören Holmberg.
Ja, Sören Holmberg. Ja, jag ringde till Göteborg dock. Det är min polare Ulf, civilingenjören, va? Som gör massa Chalmers och sådär. Men i alla fall, och han är ju blåvit, va? Och nu slog ju IFK Göteborg Falkenberg, så han var ju kvittrare när jag svarade och så vidare. Så han gick igång på det här, vet du. Och, för jag sa att, hur är det med, kan man plocka fram någon statistik? Och då sa han så här, ja men det är väl fullständigt självklart att de bästa lagen är bra oavsett förutsättningar. Bayern München bör ju ha chans att vinna tyska ligan även om de spelar i 3 graders motlut en hel säsong, sa han. För de har så duktigt lag, så kvalitetsstarkt och så vidare. Så det tyckte inte han var någonting att mäta egentligen, det måste vara så. Men har det haft någon betydelse? Så han gick igång med det här, vet du, med en intensitet som en vinkelslip, vet du. Så var det. Så nu har vi statistik på segrar i oavgjorda matcher såklart också då, i de 4 stora ligorna under 5 säsonger. Så det handlar alltså om Premier League, Serie A, La Liga och Bundesliga. Under 5 säsonger så har vi statistiken, hur har den här fördelningen utav hemmasegrar och bortasegrar sett ut med publik under vanliga säsonger respektive utan. Och materialet omfattar 7230 spelade matcher, varav drygt 400 är utan publikt. Drygt 400 av de här 7200 är coronamatcher i grund och botten. Och då är det så här att
Antalet hemmasegrar med publik under de här fem säsongerna är 46%. Utan publik under corona 41%. Så det har sjunkit från 46 till 41. Oavgjorda i princip samma. Antalet bortasegrar var 30% i matcherna med publik under fem säsonger. Utan är siffran 36. Det vill säga det ökar bortasegrarna från 30 till 36. Så det är alltså... vad kan man dra för slutsatser av det här då? Nja, det är ju inte så många. Utan slutsatsen som går att dra är att det finns en tendens, en trend som tyder på att det är fler bortasegrar och färre hemmasegrar. Och det tycker jag är ändå viktigt att säga, att det finns en förändring. Och så är det trots allt drygt 400 så kallade coronamatcher vi har i systemet. Av totalt i den här som Ulf har gjort 7230 spelade matcherna.
Ja, det är ju en... Kolla på kompendiet. Ser du rubriken där?
Ja, jag
corona
ser
det. Versus normal. Och sen kommer hela genomgången här med staplar och diagram och... Det var imponerande att du var så kortfattad med tanke på kompendiets storlek.
Jo, men alltså jag kan fördjupa mig också. Jag kan fördjupa mig, men grejen är så här. Du, Tommy, jobbar ju med Jonas Eriksson, fotbollsdomaren som var med här i den allsvenska sändningarna och pratade om vad som har hänt med domsluten. Mm. När man bara räknar antal straffsparkar, det är fler för bortalaget nu än vad det var med publik. När man räknar antal gula kort, det är fler på hemmalaget än vad det var när publiken var närvarande. Och så vidare. Så att det är saker som händer. Och det här är ju ingångsvärden i när vi ska prata sportsliga förutsättningar också. När man kan aldrig någonsin hävda att publiken inte har betydelse. Tänk Zlatan Ibrahimovic när han klackar in bollen mot Italien i fotbolls-EM 2004 och tar den där bågen ut mot den gula väggen av svenska fotbollssupportrar i Porto och jublar. Tänk Fredrik Ljungbergs nickmål den 15 juni 2006 på Olympiastaden i Berlin, Sverige mot Paraguay. 72 000 åskådare, 65 000 gultröjare och Ljungberg nickar in bollen i 86 minuten. Kommer ni ihåg nationalsången? Jag får ståpäls bara jag tänker på det. Kvar i Berlin.
Utmana.
En man från höger igen. Utmanar sitt försvar mitt på planen. Höger in i position. Gör en överstegsfint på Ronaldinho faktiskt. Kommer att inspela. Allbäck nickar bara bakåt. Och där är Svensson. Men vi kommer!
I mål! Henke Larsson. Nej, det är Ljungberg. Ljungberg.
I mål!
Ljungberg.
Fredrik Ljungberg. Och vilket förarbete av Allbäck. Och Sverige mål. Sverige mål i. I 88 minuter.
Ja, det var viktigt.
Jag förstår att du har fått priset, Lasse. Jag förstår att du har fått priset.
Men publiken är ju all.
Ja, vad ska man säga efter Lasses enorma brandtal här? Jag är också rätt övertygad om att publiken har en stor betydelse. Det är självklart när den påverkar ju liksom alla, både aktörerna i form av spelares känslotillstånd, energinivå, domarnas sätt att hantera saker och ting. Så att jag är övertygad om att publiken har en stor betydelse i kring dem.
Men en intressant detalj, i Tyskland, i Bundesliga, så har alltså andelen bortasegrar ökat från en tredjedel, alltså typ 32%, 33, till varannan. Utan publik så vinner bortalagen väsentligt mycket mera. Från var tredje match till varannan. Det är en jätteskillnad. Allsvenskan i fotboll, andelen hemmasegrar procentuellt sett det här spelåret 2020 har hemmasegrarna jämfört med fyra tidigare sammanlagda statistiken minskat från 45% vinster hemma till 35%. Vad beror det på? Det kan säkerligen, men det här är ju incitament och delar man kan diskutera och spekulera kring, men att dra en självsäker slutsats och slå fast att så här är det, nästan omöjligt.
Ja, imponerande, mycket imponerande genomgång, Lasse. Och vi ska släppa dig nu, Thomas, för du har ju hektiska dagar nu fram till premiären, men vi måste ju förstås höra avslutningsvis, vad blir Leksands signum 2020? Ni hamnade ju på kvalplats neråt förra säsongen och det blev aldrig något kvar med anledning av coronapandemin.
Jag tror att vi kommer få se ett Leksand som spelar en underhållande ishockey, men spelar en bättre defensiv ishockey som också kommer göra att vi inte kommer att hamna i de här svackorna som vi hade under fjolårssäsongen. Så att ett jämnare Leksand sett över 52 omgångar.
Vi hörs en liten bit in på säsongen här, eller?
Ja, men det gör vi absolut. Ta hand om er så hörs vi framåt.
Samma. Lycka till. Hej.
Du också.
Hej.
Ja,
hej. Tack. Hej, hej.
Öppet hus i sporthuset.
Tack för kloka, kluriga kombinationer i början till vårt intro när det gäller avsnitt 262. Axel Ljungar, Henrik Eneroth, Martin Paulsson, Jörgen Eksvärd, Jonas Larsson, Erik Lundberg, några av dem som nådde hela vägen fram till introt. Och så Erlend Vålandsmyr, vår norske lyssnare som är aktiv. Han kom också med ett intressant förslag här om sistens som jag tänkte att vi skulle komma ihåg det, Lasse. Det här med topp 5, Norge versus Sverige.
Vi gillar ju lister. En duell. Vi gillar ju lister. Ja. Och jag tror att både vi på den svenska sidan gränsen och vårt brödrafolk på den norska sidan gärna kommer med lite nålstick och lite hets, om man säger så. För det tycker vi är lite kul att hetsa varann. Men vi är ju brödrafolk i grund och botten trots allt.
Men då gör vi så att vi kopplar upp Norge.
Ja, du har en kollega som du jobbar nära med på Discovery som du sa, det här blir, vad är det man säger i Norge? Kämpegott, eller vad var det du sa? Ja.
Sporthuset ringer upp.
Så här har vi med oss Jörgen Kläm nämligen. Hallå där Jörgen.
Tjenare grabbar.
Berätta var någonstans vi har hamnat nu i Norge.
Nu är vi i Norge, vet du. Vi är lite utanför Oslo. Vi är 20 minuter lite norröver, ett sted som heter Nittedal. Och det är ju en av tidernas norska skilöpare, är ju född och uppvuxen här. Hon heter alltså Bente Skari nå. Bente Martinsen då hon var född och uppvuxen. Och min son går ju i klass med dottern till Bente och jag känner hon väldigt gott.
Det tar inte lång tid när man kopplar in Norge förrän de pratar skidåkning.
Nej, man tog det 22 sekunder ungefär.
Det är bland det första som sker. Men härligt att höra att det går i arv där också när det gäller talang. Ja, det är bra.
Men du är mer som Lasse, hockey och fotboll, eller?
Ja, det är två idrotter jag älskar att kommentera. Och så har egentligen Lasse och jag ju lite som en bakgrund, för jag är ju väldigt intresserad i innebandy då. Jag vet ju att Lasse var ju tidlig ute där i AIK i tidlig periode som jag har hört, och jag har ju startat flera idrottslag nu sist i Nittedalar, och på 7 år så är vi över 400 spelare i en klubb som heter Nittedal.
Norge förresten, vi pratade ju om fotbolls-EM för något avsnitt sen med Hasse Backe, och ja, Norge och status inför EM 2021.
Ja, nu är det på tid att få ett mästerskap. Det är väl 20 år sedan EM med Norge, och nu är ju möjligheten då, med denna playoff-kampen. Jag såg det var regeringen i Norge idag ska ta en avgörelse då om trolig svar på om det blir kamp i Oslo den 8 oktober mot Serbia. Det hoppas man på, och så vinner man den kampen där då, så är det ju då Skottland eller Israel, är det inte då i en finale då också hemma. Så men det är ju första kampen mot Serbia som är vrien och vansklig, syns jag. Men jag vill ju påstå att det norska landslaget, det är många år sedan att Norge har haft ett så gott landslag med de stjerne, jeg må bruke det ordet vi har nå. Se på han Braut Haaland i Dortmund. Det har vært en eventyrlig reise, for han dro Molde via Salzburg og så da til Dortmund. Han pøser jo inn mål. Og Alexander Sørloth i tyrkisk fotball nå, han er jo neste nå. Han har jo på en måte gått forbi King. King tror jeg blir vraket til Serbia-kampen. For nå er det å spisse, det har vi jo flustet, og så har vi Ødegård da, som har vært en skade av å ikke med i Nations League, men han også er jo enorm fotballspiller. Jeg tror at han kan kanskje gå inn og ta en plass på Real Madrid, ja, altså. Jeg sier såpass, for at jeg har sett på han vært på landskamper, hadde meg sønnen min, så sa jeg til sønnen min, Kasper, nå må du se på Ødegård, se på bevegelsen han, følg med på han, hvordan han driver. Altså, det er en annen idrett enn det noen nordmenn har gjort på haugevis av år. Så jeg er optimist, og det synes jeg skal få lov til å være også, fordi at det norske landslaget nå begynner å ta form, og det er en 5-6 klassespillere.
Og Lasse Lagerbäck.
Ja, og Lasse Lagerbäck, han er fin. Men han ser jo ikke så mye på norsk fotball, det var jo ganske interessant å høre på han, for han er ganske stram, han holder seg til den kjernen på 18-20 mann, og det de er litt skeptiske til er at han ikke ser på eliteserien, da. Han reiser ikke rundt og ser på. Men det är möjligt att han ser på TV då. Men det är ju lite hyggligt om landslagschefen kan faktiskt visa sig på Lerkedal och Rosenborg möter Molde då. Det syns jag är på sin plats, men
han,
ja, han tar det lugnt han då, men han har nog kontroll.
Men det är härligt, alltså Ödegård slog ju igenom tidigt enormt. Han var ju väldigt ung när han gick över till eller hur?
Ja, han var 15 år i Strömskotsa då.
Eller hur? Och vi har haft ögonen på honom länge. Och nu börjar han ju, ska man säga, landa, eller vad jag ska säga, på en nivå där man känner att han är nästan till lite dominant, precis som du är inne på, Jörgen. Men vad härligt när du säger Braut Haaland. Det är samma i Sverige när vi pratar Dejan Kulusevski. Alltså det är som en frisk luft. Det är som du öppnar fönstret, det blåser in någonting som folk kan känna. Det här är nytt, det här är spännande, det här är roligt, det här blir vi nyfikna på, det här vill vi ha mera utav. Och nu är ju precis samma sak. Nu gör ju han hejdlöst mycket mer mål, Braut Haaland, jag vet. Men ändå, vi har ju liksom den där fräschören någonstans också. Och den är viktig att få. Den är viktig att få som komplement till det redan, ska jag säga, den struktur och den organisation och den ordning och reda som i grunden finns i både norsk landslagsfotboll. För så är det med Lagerbäck. Det går inte att komma någon annan sida. Och med Jan Andersson i Sverige. Det är ju samma andas barn. De tänker ju lika.
Men du, vår vän Vålandsmyr, Erlend Vålandsmyr, hörde av sig om det här med nu kör han, för det första så hyllade han sporthuset, tackar för att det inte finns i Norge en sån här sportpodd. Stämmer det? Den här typen av sportpodd, det sa Erlend. Nej, det finns inte i Norge.
Nej, jag har nästan vurderat det faktiskt, seriöst, om jag ska starta någonting, för men jag ska ju inte kopiera det, men detta är ju en kjempepodd. Otroligt morsom när det trekker upp dessa grejerna från tid tillbaka igen och du lär dig mycket att höra på podden här, och så är det seriöst då. Och där är svenskarna så mycket bättre än norrmän på att vara bunnseriösa. Det är så mycket tull och töjs med norrmän och le och flire hela tiden.
Ja, det blir det för mycket klacksparkar i Norge eller?
Ja, jag syns det. Jag vill höra, och det gäller ju också lite sån jobbare TV. För jag var liten så sa jag till pappa, vi ser på svensk TV. Så jag så masse på svensk TV när jag var liten, för att jag syns det är klasse.
Ja, och du inledde likadant som Erlend. Han hyllade oss också, men så sa han det, allt är inte bättre i Sverige. Allt är inte bättre. Nu ska vi föra fram norska grejer som slår ut svenska, kan man säga. Och då fick du egentligen ett uppdrag här nu att men vi ska köra ett listrace. Vi ska köra ett listrace. Tre stycken listor ska skapas, helt på initiativ, helt i enlighet med
Erlends förslag.
Ja, exakt.
Sporthuset listar.
Topp 5 svenska idrottsfiaskon genom tiderna i norska ögon som tillhör Jörgen Klemm. Vi börjar med femte plats.
Då har jag valt OL faktiskt i ishockey 2018, för jag tänkte det var lite morsomt att ha lite en nyare arrangemang. Jag var ju där samma med dig också. Jag syns att svenskarna där gick ut mot kvartfinalen mot Tyskland. Alltså Tyskland, de överraskade stort, men det var en fiasko. Ja, menar någon, andra menade att Tyskland var goda också, men det var ju ett OL utan NHL-spelare. Likväl så ska Sverige slå detta tyska laget, och så jag har placerat den som nummer 5.
På fjärde plats.
Då fick jag ju, det är ju egentligen den kärleksbomben som dere hade en gång från 1985, den svarta onsdagen. Da var jo ikke jeg mer enn 8 år gammel, da, men jeg har jo skjønt at dette var jo en enorm mulighet for Sverige til å komme seg til VM i 1986 i Mexico. De hadde vel et ben i VM, men det røyk helt på oppløpet, og ta med oss at det 80-tallet også var jo ganske svagt sånt slutspill for svensk fotball. Altså jeg har plassert den da på fjerde plass, og det var veldig artig å høre i podden når dere pratet om den hendelsen der da.
På bronsplats, Jörgens lista över största svenska idrottsfiaskon.
Då är det navnbror Jörgen Brink och Sprekken i 2003 i ski-VM, hvor han då ledet ganska överlägset föran Alsgaard och han Teichmann som gick bak, och plötsligt så stoppade det helt upp för Sverige. Jag husker jag såg den på TV. Och detta har ju blivit ett slagord i Norge, och att du tar en brink eller att du går på en brink, ikke sant, hvis du är sliten eller går helt utmattad efter en träning, så har ju det blivit en otrolig morsom sån fras i norsk idrott då. Men stackars, det där är nog det största jag sett då. Alltså han går nästan inte framåt på skidan sin. Han står helt stilla, norska kommentatorerna, vad är det som händer? Det var det man hørte. De trodde ikke hva det var, men det var nummer tre.
Sveriges näst största idrottsfiasko i norska ögon.
Da skal vi tilbake igjen til fotball-VM i 1990, hvor Sverige også hadde muligheten til å gå videre, hvor de skulle da bare sikre seier mot lille Costa Rica. Og det startet jo bra, det var vel Jonny Ekström som gjorde mål. Kvarteret før slutt så klarte de å slippe inn to mål, og det ble en ordentlig fiasko. Og Olle Nordin, han ble jo nærmest jaget fra landet etter dette hendelsen her. Og nei, det var skuffende, de tapte vel alle kampene 1-2, om jeg ikke husker feil der også. Det var en enorm mulighet til å gå videre, det klarte de ikke.
Och Jörgen, nu är det dags. I norska ögon, du har din lista på topp 5 utav svenska idrottsfiaskon. Här är nummer 1.
Och den är klinkande klart. Vi ska tillbaka till ishockey. Vi ska till OL i 2002. Vi snackar om Tommy Salo. Det bilda han då han hjälmen länge ner och han prövar att ta pucken mot Vitryssland och går över. Sverige tappade alltså kvartfinalen mot Vitryssland. Det är väl största fiaskon i idrottshistorien i alla fall Sverige som jag husker, och det tror jag de flesta svenskar är enig med, og det er vel det var vel ingen som kunne tro at det skulle skje.
Og det største svenske idrottsfiaskot siden Japan 1936 er faktum. Dette er en skam for svensk ishockey. Sverige förlorar mot Vitryssland med 4-3, og det er en fruktansvärd upplevelse at som svensk idrottskommentator få uppleva et sånt totalt svensk idrottsfiasko som fallet er i Salt Lake City. Det är fruktansvärt. Vitrysslands glädje är total. Vitryssland vinner alltså över Sverige med 4-3. Och det som inte kunde hända, det har hänt. Det är fullständigt ofattbart att detta svenska ishockeylandslag totalt har havererat. Totalt har havererat och svarat för det största svenska totalfiaskot vi upplevt i svensk idrottshistoria sedan 1936. Det är en skam för svensk ishockey.
Den var solid, Lasse. Den der var god. Men vi er jo enige der, og det er vel ingen andre hendelser som svenske trekker fram. Dette er vel det største fiaskoen, er det ikke?
Jo, det er utan tvekan på det sättet. Og det som sägs her, og som jo alltid kan diskuteres, det er jo den her fotbollsmatchen i de olympiska spelen i Berlin 1936, när Sverige förlorade mot Japan med 3-2. Mest känt egentligen för den klassiska radiomannen Sven Järrings kommentering av Japaner som hoppar, Japaner som kastar sig och så vidare. Men det är klart att 2002 jag tycker det är jobbigt att höra det där faktiskt.
Jag ser du skruvar på det lite.
Ja, det där är jobbigt. Jag blev ju anmäld till nuvarande granskningsnämnden. På den tiden hette det radionämnden. Det var 5 stycken som anmälde mig. Den som var höll på att få mig fälld var den som sa att jag hade uttryckt mig nedlåtande om svenska medborgare i tjänst utomlands. Och det måste man ju säga att det var ju en korrekt slutsats. Men handläggande tjänsteman avskrev ärendet redan vid skrivbordet. Troligtvis var det en idrottsintresserad person.
Ja. Nej, men det, jag tycker att listan är... Men det som sticker ut lite, det är ju faktiskt Brink. För vi... Att det har, men det, och det är klart, det är inte så konstigt med tanke på vilket skidåkarland Norge är. Ännu mer än Sverige. Att det har gått så långt att man... Det visste jag faktiskt inte riktigt, att det är att göra en Brink och så.
Ja, det går in i väggen väldigt tydligt. Ja, för, ja.
Så pratar vi inte på svensk. Så den positionen har inte det fiaskot riktigt här.
Nej, vi gör precis allt vi kan för att glömma det nämligen.
Men det er jo spesielt for nordmenn da, som har vært overleggende på ski, ikke sant? Og så ledet Sverige stafetten, og så gikk Brink på en skikkelig smell, ikke sant? Og dette er selvfølgelig litt på bekostning av dere, og at det, ja, sånn var det jo.
Eftersom det her er et sätt att trykka upp Norge jämfört med Sverige, eftersom ni har underläge i podd, eller sportpoddar, så kommer nu... kontringen i form av att räkna upp svenska idrottsfiaskor, och nu ska jag inte räkna upp norska idrottsfiaskor utan så som jag ser det, topp 5 största norska idrottsögonblick.
Oj, ska spännande, vi köra? Spännande.
Sporthuset listar.
Topp 5 största norska idrottsögonblick i Tommys version på femte plats.
Björn Dählie, guldet på 5 milen i OS i Nagano 98. Det första olympiska spelet som jag bevakade, och det var häftigt att se honom där. Han stupade totalt utmattad i mål efter att ha tagit sitt 8:e OS-guld. Det som blev Dählies grej, att han stupade verkligen efter målgången. Och därmed blev han den dittills mest framgångsrika vinterolympien nu genom tiderna.
På plats nummer 4.
mest beroende på klassisk kommentering. Björge Lillelien, hey! som ju är legendarisk efter det han gjorde i VM-kvalet 1981 när Norge besegrade England med 2-1. Och med tanke på den positionen som jag vet att engelsk fotboll har i Norge. Engelsk fotboll är stark i Sverige, men ännu starkare skulle jag säga i Norge. Att slå England med 2-1 i det där VM-kvalet, det sätter jag på fjärde plats.
Okej, här är då medaljplatserna på bronsplats.
Som friidrottsvän Grete Weitz, vilken legendar. Snacka om löparpionjär, kvinnlig sådan. VM i friidrott 83, det första världsmästerskapet i friidrott och första VM-guldet alltså. Alla kategorier som delades ut utav denna legendariska långlöpare Grete Weitz när hon vann det historiska maratonloppet.
Två placeringar kvar, topp fem största norska idrottsögonblick på plats, silver.
Det är så stort att Norge kan i ett fotbolls-VM besegra Brasilien. Brassarna säger ju att det var England som uppfann fotbollen, men det är vi som spelar den. Brasilien, det mest framgångsrika VM-laget genom tiderna, VM-nationen, och Norge vann med 2-1. Dramat komplett när Kjetil Rekdal skickade Norge vidare efter att ha prickat in en straff i 90:e minuten. Norge slog Brasilien.
Och så Tommys lista över topp 5. Här är det största norska idrottsögonblicket.
Jag har varit 800 meters löpare som junior. Jag älskar friidrott, jag älskar 800 meter. Det ska inte gå för en nordisk löpare att vinna ett olympiskt guld på 800 meter i den globala konkurrens som är. Men det gjorde Vebjörn Rodal och tiden var ju makalös. 1:42:58 stod sig som olympiskt rekord i hela 16 år. Rodal får första platsen.
Jag tror detta är ett perfekt upplägg på Vebjörn Rodal. For Johnny Gray er nemlig sliten. Det er han. Og kenianerne kommer igjen. Og Telles kommer igjen. Jeg er redd for Roberto Telles fra Cuba i rød bukse. Men Vebjørn tar teten ut på oppløpssiden. Og han drar fra. Så kjemper kenianerne bak. Men dette må gå Norges vei. Det blir Norges første gullmedalje i friidrett siden 1956. Vebjørn Rodal på 1:42:59. 1:42:59. Vebjørn Rodal er olympisk mester på 800 meter. Det er ikke til å tro. Man tror det knapt selv.
Ja, dette er jo fantastiske minner. Jeg husker jeg var i militæret faktisk og så det løpet der. Da var det akkurat kommet der opp. Og jeg synes den lista di er jo kjempemorsom og flott da, Tommy. Og jeg må jo si at jeg var jo i Marseille og så Norge-Brasil. Da var jeg der som supporter sammen med tre andre kompiser.
Wow.
Så, ja, det var wow. Det var helt vilt. Det hadde jeg aldri trodd jeg skulle oppleve. Og det var det sykeste jeg har opplevd hele mitt liv da den der straffa gikk i mål. Jeg husker ikke så mye. Det var, men det var liksom nasjonaliteten og følelsen da med 15 000 nordmenn i Marseilles gate før kampen, og etterpå var det jo helt vilt. Altså, det var, men den er stor. Norge-England 2-1, eller Bjørge Lillien. Altså, tenk deg den kommenteringen, hvor mye den har...
Ja, hur ser ni på den i Norge, den kommenteringen?
Ja, den går en dag i dag där folk liksom snackar om det. Jag har ju en t-skjorta hemma hvor jag har hela texten på brystet med allt han säger på någonting.
Norge har slått England 2-1 i fotboll. Vi är bäst i världen. Vi är bäst i världen. Vi har slått England 2-1 i fotboll. Det är alldeles otroligt. Vi har slått England. England, kjempers fødeland. Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem alle sammen. Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har ett budskap till dig. Vi har slått England ut av världsmästerskapet i fotboll. Maggie Thatcher. Och som de säger på ditt språk i boxbarna runt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. För Maggie Thatcher. Norge har slått England i fotboll. Vi är bäst i världen.
Alltså can you hear me liksom, det är ju så deilig melding att komma på efter, alltså det är ju helt otroligt att klara att ta den. Alltså jag lurer på Och han var ju en sån typ av han där, jag kände ju inte han, jag menar han ja.
Sporthuset listar.
Nu, Jörgen, är vi på jakt. Vi vill sno, vi vill ta över norska idrottsstjärnor som vi önskade vara svenskar.
Nummer tre.
Ja, då tar vi en som härjer nå. Vi må inom fotbollen. Erling Braut Haaland, jag må ha med han. Han får bronsch. Alltså den utvecklingen han har haft på kort tid. Han har alltså pöst in skåringer. Det ska bli moro att se nå. Om man kan yppe sig med Lewandowski som Bayern München, han skårar väl 34 mål. Haaland hade 13, men betydligt färre kamper. Han är ett monster. Han är en typ av fotbollsspelare vi inte har sett på länge i norsk fotboll och internationell fotboll. Han är ju, jag vet inte, är en topp 5 i Europa nu med spisser? Ja, syns jag i alla fall.
Nummer två. Norska idrottsstjärnor just nu som gärna tar över till Sverige.
Detta tror jag gläder dig, Tommy, du som är glad i friidrott. Så vi har unge, den yngsta av de tre, Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, han har rangerat som nummer två. Hur långt kan han egentligen gå? Det lurer jag på. Med han gale faren da, som tränar dessa gutta här dygnet runt och har ingen gränsning, har inga barnidrottsregler där när han var liten. Där var det bara ut och kör och har ju fått regler för det och i friidrott och löp, ikke sant? Det har ju varit kanske afrikanere som har dominerat massa, så kommer en norrman, flera norrmän och in, och det är stort, jättestort, och han enormt talent.
Då är vi framme vid den norska idrottsstjärnan som du, Jörgen, rankar som nummer ett som vi i Sverige skulle önska vara svensk.
Då kör vi igen, Tommy, i friidrett. Karsten Warholm. Jag vet inte om det är så väldigt mycket mer att säga. Alltså, du kan ju mycket friidrett, så är det också. Alltså, en 400 meter häcklöper som då... Han är ju uppe och lukter på den här världsrekorden hela tiden och han gör något nytt för vart eneste löp och har liksom inte någon spärre här. Så är min nummer en, det är Karsten Warholm.
Och över den näst sista häcken så stämmer det fortfarande fram över den sista. Och den slår han i lite grann och nu stretar det lite grann för honom. Men han vinner överlägset och klockan stannar på 46,87. Det är inte klokt, vilken kille. Det blev inte ett... Det blev inte ett världsrekord, men han förbättrar Europarekordet. Han förbättrar den näst snabbaste tiden i världen. Han är sanslös!
Ja, han är helt otrolig, Karsten Warholm. Han är i fullständig klass för sig och vilket lopp han gör. 46,87.
Ja, men det här med Warholm och Ingebrigtsen, men framförallt Warholm skulle jag säga ändå. Det är ju, ja, men Ingebrigtsen, det är ju ändå... En uthållighetsidrott där Norge har traditioner. Alltså det är hjärta, lungor och springa 1500 meter. Men 400 meter häck. Det är ungefär som vi hade Rodal tidigare och nästan ännu värre. Vi pratar alltså, han är bättre än Edwin Moses. Fattar ni? Edwin Moses, fullkomligt dominant på 400 meter häck. Och Kevin Young som har haft världsrekordet med marginal kommer, om ingenting oförutsett inträffar, att bli av med världsrekordet i Warholm. För det här vi hörde nu, det är ju från Bauhausgalan nu. Och det var alltså i rejäla vindar. Och springer man 400 meter häck ett varv och det är mycket vind, så förlorar man mycket tid på det. Man vill ha ganska vindstilla. Hade det varit vindstilla där då, inför tomma läktare i och för sig, så kanske var bra att det inte kom då, så hade det blivit världsrekord. Så här har vi en blivande världsrekordinnehavare på en distans där Norge och Sverige och nordeuropeiska länder egentligen ska vara helt chanslösa. Och dessutom den här... Wow, vilken stjärnstrålglans, vilken utstrålning, vilken artist. Han står på startlinjen och jagar igång publiken när det är publik. Och pushar igång alla, slår sig för bröstet och har den här star quality, precis som Duplantis har också.
Men du, Jörgen, vilken suverän del av sporthuset du har blivit i och med detta. Vi har liksom ingen tröja att skicka eller någon pinne eller något sånt
här. Kanske... Det är ju otroligt gøy att bli spurt. Tusen tack för att jag fick få vara med samma två flotta sportjournalister som det är, som jag har följt i många år, och det är ju lite sån förebilder för mig där, alltså, så detta är ju bara gøy.
Vi ser fram emot att få återkomma till dig, Jörgen, när vi behöver...
Ja, bara ta kontakt igen, och så kanske jag, Tommy, pratar lite på dig angående norska utgaven av någon sportshus. Det har jag tänkt på, jag vill, men det kan vi ta en annan gång. Men detta var otroligt gøy att jag fick lov att vara med i alla fall, så får du ha en strålande dag vidare, så pratas vi.
Detsamma, ha det gott.
Stort tack, Jörgen.
Hej då, hej då.
Ha det. Jag är olyckan. Ole, ole.
grej.
Olyckspåsen i sporthuset.
Ja, först hade vi Thomas i Leksand och sen hoppade vi vidare till Jörgen i, vad heter det?
Var det Nittedal? Eller
ja, Nittedal.
Just det. Mm.
Leksand, Norge och nu är det bara vi kvar.
Ja, men det är inte så bara för det finns en rätt allvarlig historia att berätta här alldeles nu faktiskt.
Mm. Och du fick uppdrag att ta tag i den när vi aktiverade olyckspåsen. Det har inte skett så ofta på sistone för en, ja, skulle säga en historia utöver det vanliga.
The fans are still mad at that fan over there. They're all chanting. They're all chanting. Well, a word I can't say.
Den fullsatta arenan har gått från glädje och hopp via irritation och ilska till rent hat. Asshole, asshole, skriks och publiken pekar finger, kastar chips, pizzabitar, öl och vad de nu i övrigt kommer över. Mot den person, den enskilde egna supporten som är föremål för allas uppmärksamhet. Till en början bara en enskild sektion, sen sprider det sig och till sist är det hela arenan. Följt av att typ hela staden Chicago och delstaten Illinois, ja hela baseballintresserade USA. Här är bakgrunden. Det är den 14 oktober 2003. Chicago Cubs möter Florida Marlins i vad som motsvarar svenska semifinalen i Major League Baseball. Segraren i matchserien avancerar till World Series som är motsvarande finalen. Cubs har inte varit i en World Series på nästan 50 år och senast de vann var 1908. Men nu, 14 oktober 2003, efter lyckade resultat i Florida leder Cubs med 3-2 i matcher och har match 6 och 7 om nu den skulle behövas på hemmaplan, på Wrigley Field. Nu i match 6 ser allt bra ut, mycket bra till och med. Vi är i den 8:e inningen. Cubs leder med 3-0 och behöver bara bränna ytterligare ett fåtal i Marlins. Det är medvind över allt Cubs gör, så även tycks den boll som nu är i spel vara. Ett slag som går snett ut mot läktarsektionen till vänster. Moises Alou är den Cubs-spelare som ska fånga bollen. Han har hyfsat kontroll, löper mot läktarväggen och räcker upp handsken för att fånga bollen och bränna ytterligare en Marlins-spelare. Men bollen är precis på gränsen att nå ut på läktaren. Och de som sitter på de första 2-3 raderna märker att deras möjlighet att fånga en baseball på en slutspelsmatch när Cubs är på väg till World Series helt plötsligt är alldeles tydlig och uppenbar. Några blir i och för sig passiva, de vill inte träffas av bollen, men flera armar, de är rätt många, sträcks ut mot bollen. Och det ser ut som den ska hamna just en liten bit in på läktaren, men plötsligt, det är en blåsig dag det här, det är ofta det i Chicago, så tar vinden tag i bollen, i sista stund puffar till den bara en liten aning. Så just när Lou ska fånga bollen vid läktarkanten så sträcks en hand fram och träffar. Lou missar. Han blir irriterad, viftar med armarna och repriserna börjar rulla. Vad hände egentligen?
The umpire's all over it. The umpire right down there, Mike Everett's on the play. That's awfully close to fan interference right there. If Alou has to reach into the stands, it's fair game for the fans to catch the ball. If the fan reaches out over the field, then it can be ruled fan interference. That is very, very close.
Händelsen får stor påverkan på matchen. Cubs spelare gör individuellt sämre ifrån sig. Marlins kommer tillbaka, vänder matchen och sen faktiskt vinner de match 7 dagen därpå, går till World Series och slår New York Yankees över 6 matcher. Det är en annan historia det att berätta. Men där vi är i match 6 på Wrigley Field så ökar trycket mot den åskådare som zoomas in. Han som fick handen på bollen och förstörde Alous möjligheter att fånga den.
The fans are still mad at that fan over there. They're all chanting. Well, a word I can't say.
Det kastas saker mot honom. Säkerhetspersonal kommer till hans plats. Sektion 4, rad 8, plats 113. Där sitter Steve Bartman. 26 år, stark Cubs-supporter, själv mycket omtyckt och ansedd kunnig baseballtränare i en förort. Han förs till slut ut från läktaren under rop att döda honom. Det var så. Döda honom! Hamnar han i ledningscentralens rum. Senare på kvällen smugglas han ut bakvägen. Någon känner igen honom. Han tvingas fly tillsammans med säkerhetspersonal till en lägenhet som faktiskt hör till en av Cubs säkerhetspersoner. Och där, tillsammans med en fjärrkontroll, sitter Steve Bartman och går igenom alla sportkanaler du kan tänka dig och ser, ja, han ser sig själv. Efter att ha varit tyst, nästan apatisk och egentligen inte begripit, så ser han nu att det är han, just han, som är den supporter som förstört Alous möjligheter att fånga bollen. Det var ju så många som sträckte sig efter den. Var den verkligen inte på läktaren? Nej, vindpusten hade förändrat läget. Steve Bartman förstod nu att han var måltavlan för allas hat.
Here's the play they're talking about. Look at that right there, a fan interference. There's the guy right there. The fan definitely, without doubt, changed the momentum in that game.
Watch as an average citizen becomes public enemy number one in Chicago.
Hans namn, adress och bild läckte såklart ut. Polisen bevakade bostaden för att förhindra attacker. Han kunde inte komma till jobbet. Han var tvungen att gömma sig. Och via sin svåger så nådde han ut med ett meddelande.
There are few words to describe how awful I feel and what I have experienced within these last 24 hours. I've been a Cub fan all my life and fully understand the relationship between my actions and the outcome of the game. To Moises Alou, the Chicago Cubs organization, Ron Santo, Ernie Banks and Cub fans everywhere, I am so truly sorry from the bottom of this Cub fan's broken heart.
Steve Bartman fortsatte att hålla sig undan. Hatet övergick till ilska, men hotbilden fanns kvar och media i Chicago, Illinois och hela USA jagade honom. Men han höll sig konsekvent undan. Han har inte givit några som helst intervjuer och kanske, gräsligt nog, lärde han sig leva med att vara utpekad som den som förstört Chicago Cubs möjlighet att återigen vinna World Series. Men så, 13 år senare, 2016, så sker det som ingen trodde var möjligt. Efter 108 års förbannelse så vann Chicago Cubs World Series. Och i efterspelet till den gigantiska framgången för hela staden och möjligen också delstaten så kontaktade Chicago Cubs Steve Bartman. Han bjöds in till Wrigley Field och fick motta en World Series-ring, ni vet beviset för vinsten, med sitt namn ingraverat. På så sätt sattes en ömsesidig punkt för vid den tidpunkten mer än 12 års utsatthet för Steve Bartman, som i en kommentar var stolt över utmärkelsen men som ville återvända till ett så lugnt liv som möjligt med sin familj och sitt arbete i finansbranschen i Chicago. Vi avslutar olycksbombningen om Steve Bartman med Associated Press sportkronikör Jim Litsky, som efter det att Bartman fått sin ring sätter slutpunkt för den här berättelsen.
By giving him a ring, and by the way, his name is engraved on the side of the ring, which was an extra cool touch. I think they did, you know, what they should have done. This was a meaningful gesture, but it was a win-win situation. I think fans have forgiven Bartman even before the World Series championship. That was sort of the trigger for everybody else that still felt they should hold a grudge to let go. I think this makes it official now. The Cubs are kind of, you know, putting their hand on his head and blessing him and saying he's okay.
Just a game, for I've seen other teams and it's never the same. When you're born in Chicago, you're blessed and you're healed. The first time you walk into Wrigley Field, our heroes wear pinstripes, heroes in blue, give us the chance to feel like heroes too. Forever we'll win, and if we should lose, we know someday we'll go all the way. Yeah, someday we'll go all the way.
Ja, stort tack Lasse för en så omtumlande berättelse som vände, som vi vill att gärna ska göra från olyckspåsen, ändå till någonting fint på slutet när Steve Bartman hedrades avslutningsvis, när Cubs, för de har ju varit någon slags förbannelse kring att vinna, apropå den här musiken på slutet också, att äntligen då så fick de vinna efter sin långa väntan, och då kom hyllningen till Bartman och han fick han fick ju en mästerskapsring, va?
Ja, exakt, med sitt namn till och med inskrivet då, precis som att han hade varit med och vunnit. Det fanns nog ett behov av att sätta punkt från organisationen, klubben, Cubs, och också ge supportrarna kring baseballlaget möjligheten också att göra det. För att Det var så många händer och armar som sträcktes efter den där bollen. Sant, det var Steve Bartmans näve som den träffade och det var han som därmed gjorde att Alou inte kunde fånga den. Men det var många, många fler. Precis intill. The Bartman incident.
Ja, otroligt. Ska vi dra en lapp? Då tar vi kärlekspåsen nu.
Ja, kärlek.
Till...
Jag drar och du berättar.
Ja, till
du
nästa
får
vecka.
Göra, du får göra en insats som du vore Jens här. Och...
Ska du, det blir mer att, som att du ska gissa nästan utifrån det jag säger då, eller?
Jag vet inte.
Det blir lite
vi,
så
vi kan, inte, vi kan ja. Inte riktigt göra det här.
Nej,
utan
det blir inte samma sak. Vi gör ett försök.
Men jag vecklar upp lappen, det behöver inte du göra. Men jag vecklar upp lappen. Jag har inga glasögon på mig så jag ser inte. Men det är två ord, tycks det ett namn verkar det vara.
Ja, det är ett namn. Det är ju märkligt att han inte är kärleksbombad ännu. Det är ju en av de två, tre största i den svenska idrottshistorien. Och då kan jag säga så här, att vi har varit på Ingmar Johansson tidigare. Vi har varit på Björn Borg tidigare vad gäller kärleksbombningar. Men inte...
Ingmar Stenmark.
Rätt. Bra upplagt, va?
Ingmar, mycket bra. Ja. Jag är otroligt glad att jag kunde det. Men man tänker ju alltid på idrottsgalan när den avhölls första gången och slutar med i princip en kram mellan Björn Borg och hans majestät konungen där. När man ju hade Borg och Stenmark topp två över århundradets idrottare. Vi säger det varje gång när vi tar upp det att då var inte Zlatan Ibrahimovic valbar, så att säga.
Tärnaby stolthet, hela Sveriges stolthet, hela skidvärldens största när det gäller antalet världscupsegrar. Ja, den där får Jens ta. Jag tror han kommer göra det.
Ja, men Jens har ju med sin norrländska ådra.
Och vi har inte glömt bort det som Erik Götberg tipsade om. Många har hört av sig om det här spaningen aktiva idrotter. Observera aktiva, för det är väl lite, inte alla som snappat upp det. Som är barn eller barnbarn till för detta stjärnor. Vi radade ju upp namn förra veckan som Duplantis och Eldebrink, Lycke Holm, Sten, Ylander, Tärn och så vidare. Men vi fortsätter det nästa vecka. Fortsätt att skicka in. Och jag tror jag ska lägga upp på Twitter. Vilken är den meritmässigt främsta kombinationen utav stjärnförälder och nu aktiv stjärna.
Alltså av respektive karriärer.
Ja, om man ska lägga ihop dem på något sätt. Den är inte lätt, va?
Nej, alltså jag känner att den är pusten.
Simon och Jonas Tärn, hur bra blir de ihop jämfört med Jordan Larsson och Henke Larsson?
Ja, lätt. Det blir spännande.
Och, eller Bianca Salming och Börje Salming. Hur bra är de jämfört med Lycke Holm och Stefan
Holm. Nu känner jag att jag måste ringa upp min polare Ulf i Göteborg igen. Se om vi kan få igång vinkelslipen igen här. Va?
Nytt kompendium. Ja, det var härligt ditt kompendium också, Lasse. Annars en grej som sticker ut när vi sammanfattar det här avsnittet. Örebro vinner Svenska Hockeyligan. Säger Thomas Johansson, general manager i Leksand. Och för detta expertkommentator i ishockey TV.
Ja, och den norska varianten av att göra en brink. Det är inte vår avsikt att påminna Jörgen om detta. Och vi i Sverige vill gärna glömma det. Men... Jörgen i Norge berättade ju att där har vi namnen alltså till Brink. Där har man i Norge numera när man inte riktigt orkar längre och krafterna tar slut, då gör man en Brink.
Ja, men säg så för idag då. Vi hörs igen nästa vecka. Jag går bort till väskan här nu och den här måste ju slängas där.
Ja. Nitroglycerin. Nej, inte i närheten. Nej, jag vill inte ha.
Släng händerna.
Hej, bort.
Vi hörs igen nästa vecka.
Hej.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!